Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Jaha, och så ledde han mig in, så öppnade han husvagnsdörr, så här, vi får vara här idag. Och jag, och typ halvt föste in mig, sen stängde han dörren och låste. Och vad ska jag göra då? Och då blev jag livrädd. Då reagerar min kropp genom att inte göra någonting alls. Så jag, min överlevnadsinstinkt trädde in där och då, och den var att jag anpassar mig till honom. För då kommer jag överleva, och det är faktiskt det jag gjorde redan när jag var ung. Anpassade mig efter den här mannen, för då gör det mindre ont när han slår mig liksom.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Fanny. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack och hej.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Absolut. Jag är en kvinna i 50-årsåldern. Bor i en svensk stad, två barn och en man.
Hur kommer det sig att du skrev till mig och ville vara med i podden?
Jag kände när jag lyssnade på några avsnitt i din podd att det kändes lite som att min historia hade passat in där. För att den är så pass nyanserad, att det har hänt mig så pass mycket av våld av män, och jag har befunnit mig i relationer genom livet där jag har förhållit mig till våld på olika sätt nästan sedan jag var liten i stort sett, och det ligger mig varmt om hjärtat att få sprida kunskap inom det här området för att kunna hjälpa andra, men också för att det är ett område som jag upplever är väldigt svårt eller ointressant för människor eller läskigt att prata om. Så att få vara med och hjälpa till där.
Ja, och din historia?
Min historia från genom livet handlar om att jag är uppvuxen i en vanlig familj, kärnfamilj med mamma, pappa, två syskon. Någonstans i tonåren blev jag utsatt för någon typ av sexuellt övergrepp som jag väljer inte gå in på närmare här, men det, utan att jag förstod det då, så flyttade det mina gränser och suddade ut lite min egen identitet. Och det ledde mig sen till att jag hade nog ganska lätt att falla in i relationer med killar som där jag anpassade mig hela tiden efter dem. Några av dem har då råkat vara inte så snälla män, och jag har mått väldigt dåligt, och ja, det är väl det som är från min uppväxt kan man säga. Annars är jag är en person som älskar människor och livet. Och jag känner också att jag inte tycker att det är någon lösning att människor hatar varandra, att vi skapar någon polarisering, utan det är också därför jag är jätteglad att få vara här. För att jag tror alltid på att våga prata om saker.
Ja, du pratade lite om din barndom. Och jag har ju också en fråga som jag skrivit upp här, just om dina tidigare kärleksrelationer. Om du bara fritt kan berätta lite hur mycket som du känner, som du tycker är viktigt att ta med och lyfta upp från tiden före det som vi faktiskt ska prata om idag.
Ja, absolut. Det är väl så att när jag var i 18-årsåldern efter studenten så träffade jag en kille utomlands som sen flyttade med till Sverige som blev min första riktiga vuxna relation, kan man säga. Även om man kanske inte är riktigt vuxen när man är 18. Han var 2 år yngre än mig och vi blev jättekära. Och för mig var det väldigt så här, speciellt att få flytta ihop med en kille. Jag har alltid varit väldigt självständig, så att jag hade både jobb och lägenhet och pluggade. Och sen hade jag också ett litet café ett tag. Jag är rätt så där driven som person. Och när jag träffade honom så tyckte jag att det var så kul, för han kände så vuxen. Han ville liksom, han ville ha så här en familjeliv med vardag hemma. Han tyckte det var jättekul att komma till Sverige och han lärde sig språket väldigt snabbt. Och vi blev väldigt tajta liksom. Jag fick visa honom den staden jag växte upp i väldigt, på ett nytt sätt. Jag hade varit ganska trött på den innan. Så han blev en liksom frisk fläkt och han var väldigt ömsint i början, omtänksam. Men sen började det så smyga in lite så här kritik mer. Att typ, amen, gud, du är mycket snyggare osminkad. Eller du är mycket finare när du har jeans än kjol och sådär. Och jag har ju alltid varit väldigt självständig även med sånt. Så att jag kände väl lite så här kluvet. Men jaha, vad... Jag får väl ha på mig vad jag vill. Och sen blev det mer, ja men du har, du är alltid med dina kompisar och sådär själv. Och jag kände mig lite ensam. Så han började visa en sida där det var väldigt synd om honom. Han verkade lite deppig och låg. Och jag kände ju direkt så här, men gud, den man är kär i vill man ju ska må bra. Så jag blev väldigt så här anpassade mig mycket till hans humör. Han var väldigt mån om sitt utseende också, så varje gång när vi skulle gå iväg någonstans så kunde han stå en timme framför spegeln och fixa med sitt hår. Och på den tiden hade man ju typ så här L'Oreal hårgelé 1 liter hade han i sitt hår kanske, så att det liksom, det hade kunnat ske en orkan och hans hår hade varit blickstilla. Han var väldigt, det skulle vara perfekt, hans kläder hängde perfekt i garderoben och sådär. Det började, och sådana grejer märker man ju inte i början liksom. Man märker ju först saker när man har levt med en person ett tag också, ska jag säga. Så att det började bli så här att jag började bli isolerad, för att det började liksom med att han, ja men jag tycker det är så roligt att följa dig till din skola och hämta dig. Okej. Och i början tycker man kanske det är gulligt med någon som är så omtänksam. Liksom. Men sen började det här bli att han började istället visa att han blev arg om jag åkte hem själv. Eller om jag var arg om jag kom hem för sent när jag hade sagt att jag skulle vara hemma 8:00. Så kom jag hem 9:00. Och jag har alltid haft både tjej och killkompisar. Och liksom kunnat träffa vem jag vill och inte blivit ifrågasatt för det. Så för mig var det väl först en ganska så här... jag tog det kanske inte på allvar först, men sen började han få utbrott, skälla på mig, kritisera mig, började visa upp liksom aggressiva tendenser, och då blev jag rädd. Man reagerar ju med rädsla och jag blev ledsen, så jag försökte prata med honom och sådär, och efterhand så växte de här sidorna av honom, och mer blev det så att jag anpassade mig och gjorde som han ville, för att jag ville ju att han skulle må bra, och det var liksom enkelt för vårt vardagsliv. Och jag tyckte liksom att, ja men, han har ju flyttat hit, han körde mycket på det, han har ju flyttat hit för min skull, inte för hans egen som det hette från början. Så att från att ha varit så en rätt så glad sprallig tjej ändå med mycket liksom go, så blev jag en person som inte vågade prata med killar på min arbetsplats, inte vågade välja vad jag skulle ha på mig själv för kläder, utan jag var alltid tvungen att kolla med honom. Inte hade vilken frisyr jag ville. Mitt livsutrymme begränsades väldigt. Man förstår inte riktigt när det sker. Min kontakt med min familj och mina vänner minskades ner. Hans raseriutbrott ökade. Han var perfektionist hemma. Han kunde skrika på mig i några timmar för att jag hade städat fel eller hängt en handduk på fel sätt. Man blir ganska överrumplad när någon är liksom ömsom snäll, ömsom argsint och elak. Man blir stressad, rädd, och man slängs mellan liksom kärlek och kyla på något sätt av den personen. Och det gjorde i alla fall med mig till en sån... Det gav mig en känsla av att jag till slut inte riktigt... jag kunde inte vara själv. Jag visste inte riktigt vad jag ville. Eller jag tänkte ju till slut inte saker själv nästan. Så utöver det här så accelererade då hans vredesutbrott från att ha skrikit på mig till att han kunde föra monologer i flera timmar om någonting han var arg på. Det var så här, hur jag hade tittat på en kille på stan när vi var på McDonald's. Sådana saker kunde han bråka i flera timmar om med mig. Och sen slutade det med att vi skulle då försonas. Jag hade gråtit och sen började han gråta. Så här, förlåt, jag är så elak. Och då tänkte jag väl, ja, men han säger förlåt. Han menar ju, liksom, han är ledsen över det här. Och så blev det på något sätt att jag tröstade min förövare som han faktiskt hade utvecklats till. Och så ville han alltid ha sex efter vi hade bråkat. Det var liksom en så här trigger för honom, kändes det som. Och jag vågade inte säga nej. Så i efterhand, jag levde med honom i 3 år, så uppskattar jag det till att jag har liksom haft ofrivilligt sex över 700 gånger med honom. Och bara det är så himla sjukt och avtrubbande. Det gjorde så mycket med mig som jag inte förstod då. Jag var ju 20-årsåldern då liksom. Men sen övergick det också till ren misshandel. Och det var ju fruktansvärt såklart. Jag blev jätterädd första gången det hände. Han var arg på mig och jag sprang hemifrån. Och han följde efter mig. Jag satte mig på någon sten någonstans där jag bodde. Och sen så kom en tant förbi och frågade typ, behöver du hjälp? Så jag måste ju sett väldigt ledsen och rädd ut. Och jag bara, nej tack. Och sen så såg jag att han kom springande. Och så tog han tag i mitt huvud och liksom dunkade det i den stenen. Och då kände jag att någonting så här, det kändes kallt i huvudet och det liksom krasade. Jag kan fortfarande bli ledsen när jag tänker på det. I alla fall. Gud. Ja, nej, men det var liksom någon slags upptakt till fysiskt våld. Så sen följde jag med honom hem. För man vågar liksom inte något annat. Hur säger man nej till någon som gör så sen? Jag var helt isolerad. Jag vågade ju inte prata med någon. För vad skulle han göra då? Han blev ju alltid så arg på mig när jag pratade med andra människor. Han hade alltid kritik för liksom hur jag pratade med folk. För det landet han kom ifrån, där kunde man inte ens se män i ögonen. För då trodde de att man var intresserad och ville ha sex, enligt honom. Så jag var ju så avtrubbad i mitt tänk och mina känslor. Så jag lyssnade på allt han sa. Så hans verklighet blev min. Det är ju väldigt sjukt när man tänker tillbaka på det. Som en liten egen sekt hade vi liksom. I 3 år ungefär levde jag så där. Det fysiska våldet började väl ungefär efter 1 år. Och sen till slut så var det en fin kompis till mig som började ana att jag inte mådde bra. Så hon började så här försiktigt slänga ut. Hon var så bra för hon gav mig aldrig någon typ av kritik eller var inte arg eller någonting. Utan hon bara, jag tänker att du kanske inte mår riktigt bra. Och jag hade ju så här, jag var expert på sminka av blåmärken. Han bröt min hand en gång och då sa jag att jag hade ramlat ner från en soffa och på vårdcentralen trodde de på mig. Alltså jag somnade rädd, sov rädd och vaknade rädd. Jag blev jättemag, jag kunde inte äta ordentligt av stress. Så jag blev liksom en skugga och hon såg väl det där. Vi jobbade på samma jobb. Så hon odlade någonting i mig med sin så här lugna värme liksom. Och jag började prata lite med henne. Och då började hon, på något sätt fick hon mig att vakna till lite. Alltså, du vet att man kan dö av den där typen av saker och sådär som han gör med dig. Och så började jag förstå att det var våld. För jag var ju så avtrubbad så jag förstod inte ens att det där var våld. Utan, ja men det var min vardag liksom. Det var mitt liv som jag kände till det. Och jag tänkte, ska jag leva så här hela livet? Ja, det är så här det ska vara då. Så. Skadad var jag då. Så jag bestämde mig till slut för att jag skulle lämna honom. Och det var ju både en befrielse och en skräckupplevelse. För jag flyttade hem en sväng till mina föräldrar. Och så jag hade ju tappat kontakten mycket med dem också. Och jag hade bråkat med min mamma i telefon. Jag bråkade nästan aldrig med henne. För det är lite elefanten i rummet med vår familj. Man har inte konflikter på det sättet. Liksom. Så vad var jag då? 2021. Jag bodde hos dem ett litet tag och så skulle jag gå hem till min lägenhet och hämta några grejer. Och Jag vågade inte gå själv, så jag kommer inte ihåg hur det gick till, men min lillebror som är 2 år yngre följde med. Och då, min dåvarande pojkvän, han stod i köksfönstret, måste han ha stått. Det är ett vanligt så här, stenhus, hyreshus, 2 eller 3 våningar, och vi bodde en halv trappa upp. Så alltså i samma sekund som jag och min brorsa öppnade porten, så kom han utrusande med sina kolsvarta ögon som han alltid fick när han blev arg. Och min brorsa bara typ, ta det lugnt. Och min pojkvän sprang rakt fram till mig och tog tag i mig som han alltid tog. Han tog så här, han skakade ofta mina käkar och så. Och så drog han mig i håret, dunkade in huvudet i väggen i trapphuset. Och då började min brorsa skrika, vad gör du? Du kommer slå ihjäl henne. Och så skrek han typ, mitt namn då, så vi måste hem och ringa polisen. Och jag försökte lugna min brorsa i det läget. För jag fattade, han bara, det är inget allvarligt, det är inte någonting. Och för mig var inte det någonting. Och det säger någonting om hur skadad och hjärntvättad man blir. Och liksom, man avhumaniseras ju själv. Liksom. Så jag tyckte inte ens att det var våld. Fast han dunkade i mitt huvud och slet av lite hår. Och jag har fortfarande mycket minnesluckor från den tiden. Och det är kanske bra, jag vet inte. Men jag bodde hemma hos mina föräldrar ett litet tag. Och han kom dit och ringde på mitt i natten. Han stod utanför min arbetsplats säkert ett år efteråt. Och jag var livrädd. Så han flyttade till slut. Och han träffade någon ny tjej så småningom. Och mitt liv skulle då ju... Jaha, hur gör man nu? Nu ska mitt liv bli som vanligt igen. Vad är det? Så... Från att ha varit en väldigt så här glad ändå, trots en del saker jag hade innan dess som var lite jobbiga, så var jag ändå liksom en livsglad tjej. Jag var ju bara en skugga, så jag fick börja liksom, kändes som att jag lite fick börja om och leva. När jag gick och handlade mat så var det så här, men gud, jag var ju så van att han alltid gick bredvid och sa vad vi skulle ha. Så det var ju en så här befrielse och en rädsla för mig, bara att gå till mataffären och handla typ smör. Ja, nu kan jag handla vilket smör jag vill. I början kände jag mig som att jag var elak mot honom när jag gjorde saker som jag tyckte om. För jag visste att han hatade dem. Och det satt i länge efter, samtidigt som jag liksom fick en kick av att ha lämnat honom. Det var som att komma ur liksom ett krig, tror jag att ett krig känns som lite när det blir fred. Och jag var så lycklig att jag hade liksom klarat mig ur det, så att jag bara la locket på och gick vidare i mitt liv.
Märker man när man är, för du sa att du var 3 år i den här relationen. Känner du att du märkte på dig själv att jag börjar förändras, jag börjar normalisera det här? Ser man de här skiftningarna i sin mentalitet?
Jag minns att jag kände att jag inte var lika glad. Att jag inte tog lika mycket initiativ i vardagen för liksom saker som jag tyckte om. Och jag fick också ont i magen när jag anpassade mig och gjorde saker. Det var en bra fråga det där. Det är inte så att man tänker, oj, nu håller jag på att bli normaliserad. Verkligen inte. Då skulle man ju förmodligen kanske gått direkt. Liksom. Men det är den här anpassningen som är så diffus. Lite tänker jag så här, när man får barn, jag har ju fått barn efter det här, då anpassar man sig till en ny roll. Man anpassar sig till några man älskar, sina barn. Men det är ju en väldigt lycklig anpassning. Och den sker ju lite, fast åt ett positivt håll, så anpassas man in i en ny roll som förälder till några nya människor man älskar i sitt liv. Lite den känslan, fast åt andra hållet, hade jag med honom, minns jag. Men det är svårt att... Men jag tror det bästa man kan förklara det som är det, att det sker så diffust. Så att man kan känna, eller jag kände i alla fall, att jag hade svårt med glädje. Att jag började bli rädd liksom för att göra saker fel hela tiden. Jag blev rädd för att stå upp för min vilja, vad jag ville. Jag tänkte det är bäst att jag inte gör det. Och någonting händer, även om man ibland såklart i livet anpassar sig till andra. Så när man anpassar sig så mycket till en person i allt, så suddas ju ens egen vilja, ens egen personlighet, ens eget jag. Det suddas ju ut sakta men säkert. Och då blir man ju till slut någon man inte vet vad man är längre. Liksom. Då kan man också till och med börja göra saker på sätt som man själv inte tycker om egentligen. Men för han gör dem så. Till exempel, ja, men mina kompisar blir sura på mig för att jag alltid ställer in träffar och så här. Och jag kommer liksom lama ursäkter. Det är en sån sak som jag kände att gjorde mig ledsen. Till exempel. Men jag anpassade mig efter honom, så till slut började jag tycka som honom. Så här, ja, nej, men alla män som ler och pratar med en vill ligga typ. Det är ju helt sjukt att jag började tänka som honom till och med. Sådana saker. Jag började kanske tycka att ja, men det måste vara perfekt hemma. Liksom, för det ville han ha. Han ville gå, det fick inte vara liksom, han var väldigt pedantisk på det sättet. Så kan jag nog känna. Det tog lång tid innan jag började sminka mig igen till exempel. Ja.
Mm. Och efter den här relationen då tar slut som du sa, och han flyttar och du flyttar hem. Var det så?
Ett tag, sen flyttade jag tillbaka igen till min lägenhet.
Ja, hur upplevde du den tiden och kan du berätta om den tiden fram till du hamnar i det du ska prata om?
Ja, jag tänkte inte så mycket utan jag mest bara, jag gjorde saker som jag var van att göra och jag var ju ändå, vad var, 22, 23 liv, jag var ju liksom på väg framåt in i vuxenlivet ännu mer. Jag ville plugga vidare. Jag hade mina tankar om vad jag ville göra. Liksom. Så att jag flyttade väl hem till min lägenhet ett tag. Men jag vågade inte sova där själv. Och jag hade mardrömmar. Och jag mådde väldigt dåligt av att vara ensam. För även om han var livsfarlig på många sätt. Och liksom hemsk så här, i sin närvaro nära mig. Så det blir så knäppt att även en förövare blir en trygghet. Så när jag var själv hemma så kunde jag ju gå runt och bara, vad ska jag göra nu? Jag kunde liksom inte ta mig för någonting riktigt. Så jag bestämde mig för att jag skulle flytta, byta den lägenheten. Och på den tiden så var det inga problem att byta lägenheter och få lägenhet. Så jag bytte till en annan lägenhet och kände att nu börjar mitt liv på riktigt. Började plugga. Började träffa, dejta lite så här, på den tiden fanns det ju inget internet eller sociala medier, så man träffade någon via någon, ja, men via någon, min brorsa eller via kompisar eller på jobbet eller så. Och för mig blev det nog ett sätt att, utan att jag var medveten om det, så tror jag att jag började träffa killar mycket för att jag ville träffa någon som var snällare än honom. Och efter honom så blev ju alla killar snälla liksom. För ingen kunde ju vara mer elak än vad han hade gjort. Så jag var ganska avtrubbad. Så efter det på väg genom livet så har jag absolut träffat några män som har varit jättesnälla. Men så har det inte funkat av olika anledningar. Men jag har ju träffat på övervägande män som inte har varit så snälla mot mig. Och jag har ju direkt fallit in i det här beteendet att jag förhåller mig till dem. Förhåller mig till hur de vill att jag ska vara eller inte vara. Och någonstans så blir det ju även ett, alltså det blir ett slags, man lever ett slags dubbelliv tänker jag, utan att förstå det. Man är egentligen sig själv inuti, man kanske inte vill vara på det där sättet. Men de känslorna och tankarna tränger man bort när de kommer, för man vill ju inte vara ensam. För mig var det mycket så. Jag ville inte vara själv, så jag började liksom jaga efter att slippa ensamheten tror jag mycket. Och det är klart, det är man ju mycket mer mottaglig också kanske för den uppmärksamhet man får. Och jag behövde ju också såklart bekräftelse på att jag var en bra person. För jag visste ju inte riktigt vem jag var. Jag tappade fotfästet på något sätt mitt på vägen i vuxenlivet. Så jag blev ju inte så bra på att ta hand om mig själv känslomässigt. Och det gjorde ju att jag kanske stannade hos någon kille för att, som jag inte var kär i, för att han var snäll. Jag kanske följde efter någon annan som inte var snäll. För på något vis hade jag ju vant mig vid att det är det där som är kärlek. Och det är det som också är så sjukt i det här när man blir normaliserad in i en destruktiv relation. Att det anknytningsmönstret, som man kanske kan kalla det, det blir ju tryggheten för en. Våldet blir ju trygghet, och det är så himla... Det är svårt, tycker jag, ibland att förklara, men det är svårt kanske för de som inte upplevt hur det känns. För man tänker ju inte riktigt på det själv, men det är ett sätt att förhålla sig kanske till människor man är kär i, som känns invant. Och jag träffade till slut en kille som var jättesnäll och fick mitt första barn. Och det var lite, han var jättesnäll men ganska omogen, så... Det höll inte heller.
Men där fanns det inget destruktivt?
Nej, alltså jag skulle säga att det destruktiva där var väl att både han och jag hade våra issues. Liksom. Han var väl ganska omogen och intresserad kanske egentligen av fler tjejer än mig. Sen så var jag ju ganska känslomässigt skadad. Så jag levde väl med honom ändå liksom, och... Fast jag egentligen nog ville säga tack och hej kanske tidigare, för att jag kände någonstans att han är inte redo för en relation. Han flörtar med för många tjejer för att jag ska må bra av det. Men sen är det lite svårt så här efterhand, för jag var jätteledsen någon gång här och där över att han var ute och festade jämt. Och det kände, han är väldigt snygg. Och han har väldigt fin humor, han har väldigt mycket så här värme liksom för människor. Och på den tiden så var han ju väldigt bekräftelsesökande själv, tror jag. Så att det där krockade liksom. Jag och han blev... Vi var både bra för varandra, men vi var också dåliga för varandra. Och jag förstod inte att jag fortfarande mådde dåligt efter min pojkvän som var förövare. Så vi fick ju ett barn, han och jag, som är... underbar. Men hon fick också en sjukdom när hon var liten, så hon var nära att dö av. Så det ställde till med trauma som faktiskt förde honom och mig samman. Och närmare varandra som vänner. Men vi skildes åt när hon var ett år. Och sen har vi förblivit vänner. Så det har faktiskt varit en resa som har slutat bra som föräldrar. Sen var jag själv i 5 år med henne. Det var ju fullt upp med småbarnsliv. Och jag pluggade och jobbade. Och det blev ju några år som var traumatiskt när hon var sjuk. Man blir omskakad. Det är ju så här. Man blir aldrig riktigt säker sen. Alltså livet blir mer skört på något sätt. Jag var väl en vanlig ensamstående förälder. Och sen träffade jag en man som jag sen gifte mig med och fick ett barn till med. Så jag har 2 barn med 2 olika pappor. Och vi hade ett vanligt så här liv. Han är egenföretagare, jobbar väldigt mycket och har en väldigt stark familjestruktur i sin familj. Det blir väl så när man alla i familjen jobbar tillsammans. Sen alltid liksom med sina föräldrar och en brorsa. Och så jag antog rollen i vår familj som någon slags centrum för vardagslivet. Och hade både jobb, eget företag startade jag också. 2 barn som jag på något vis hade mest i vardagen alltid. Och han arbetade väldigt mycket. Så vi, till en början så var allting bra. Men sen började ju... För att sammanfatta den relationen så slutade den i en skilsmässa där jag fick skulden, eller vad man ska kalla det, för att jag var den som stod på mig och sa att nu har vi provat terapi. Och det var väldigt mycket att jag fick höra att det var jag som hade problemen. Jag var inte nöjd. Och nej, jag var ju inte liksom lycklig längre, för att det kändes så tomt. Och den perioden, det var en 10-årsperiod vi levde ihop. Han och jag har ju fått barn till. Jag hjälpte till ganska mycket med familjen på olika sätt. Rent emotionellt och socialt och så här, så blev det så att, och det har kanske alltid varit så, att människor kommer till mig när de har problem på något sätt. Alltså jag engagerar mig väldigt lätt i människor, för jag tycker väldigt mycket om människor som, alltså jag vet, det är svårt att förklara. Jag tycker så mycket om människor överlag liksom, så jag blir lätt den här som tar hand om. Jag har en syrra med autism. Hon är 8 år yngre med, så jag är väldigt så här omhändertagande, eller har varit med henne. Och det har blivit mycket att jag har tagit hand om ja, men stöttat liksom mina föräldrar och hans föräldrar. Och så att till slut så, alltså, det var väl ingen som var elak så, men till slut så blev det att vi hade inte samma åsikt längre. Han ville att vi skulle fortsätta leva ihop tills vår dotter var 18. Det var jättemysigt det livet vi hade först. Men sen blev det tomt och som ett skal mer. Och då kände väl jag i alla fall att det här måste vi gå och prata med någon om. Och då gjorde vi det. Och det ledde fram till en skilsmässa. För jag kände att vi är för unga. Ska vi leva tillsammans för tills hon är 18? För liksom, det är ju 10 år. Det blir jättekonstigt. Och när jag då stod på mig så började en väg som jag inte hade någonsin kunnat ana skulle hända. Jag tappade fotfästet och drabbades av både utmattning, depression. Jag har migrän som sen den tiden med min pojkvän när jag var 18. Och den blev värre. Jag hade ont i huvudet typ 25 dagar i månaden. Och mitt företag la jag ner och vi hamnade i en slags ekonomisk tuff situation där jag valde att gå med på en ekonomisk uppgörelse som det kallas ju bodelning, men jag orkade inte stå på mig i det som jag egentligen hade rätt till enligt lag och som jag hade behövt för att kunna ordna en bostad själv sen. Så det blev en ekonomisk kris för mig och jag var så psykiskt nedgången. Jag visste inte det, men när jag skilde mig från den här mannen så ras, alltså allting som hade hänt mig när jag var yngre med den pojkvännen, det kom tillbaka till mig. Och under mitt äktenskap så hade jag börjat få, det ska jag också säga, lägga till, att jag fick flashbacks från en tid när jag var tonåring, yngre, och av några övergrepp som började komma till mig när min man och jag skulle ha sex, liksom, som jag aldrig hade upplevt innan, som jag blev jätterädd för. Och det var obehagligt. Flashbacks är ju, för de som inte vet, är när man får minnesbilder plötsligt från trauman man kanske har varit med om tidigare i livet som hjärnan liksom har gömt. Och ibland när man befinner sig kanske i en trygg miljö till exempel och kan slappna av, eller när någonting händer som påminner en om det, så kan man helt plötsligt börja få sådana. Och det hände mig med honom. Och just då tänkte jag inte så mycket på det, vad det stod för att jag började få sådana. Men sen i efterhand så har jag förstått att jag gick ju in i en utmattning redan under vårt äktenskap. Jag befann mig efter vår skilsmässa i en situation där jag hade skulder, betalningsanmärkningar och jag tappade liksom kontrollen över mitt sociala liv, min ekonomi. Jag mådde jättedåligt. Bara att ha migrän typ så här 20-25 dagar i månaden tar nästan koll på en energimässigt. Jag hade sovit 3-4 timmar per natt i flera år för att jag jobbade på nätterna med mitt företag mycket och så. Så jag befann mig i en grav utmattning helt enkelt och hade minnesluckor. Och den stora sorgen i detta var att jag inte längre kunde bo med min dotter i vardagen. Och jag la hela skulden på mig själv. Näst efter min yngsta dotters sjukdom så är det det värsta jag har varit med om i mitt liv. Alltså, för vi var så tajta och hon är ju mitt barn. Jag hamnade liksom i en kris. Mm. Som jag var med inställd på att nu ska vi skilja oss. Det är jättesorgligt och hemskt. Det var som att allt jobbigt jag har varit med om i livet, all sorg, alla våld, trauman, allt rasade över mig. Och jag la i princip hela skulden på mig själv eftersom det var jag som valde att gå vidare med vår skilsmässa. Hade jag inte gjort det så tänkte jag mycket. Så för mig blev livet därefter bara en kamp för överlevnad, kan man säga, för att sammanfatta det lite enkelt. Och till en början var jag ganska ändå positiv. Jag var ju van att liksom nätverka med människor i mitt företag. Och jag bokade en tid på min bank och gick dit och frågade om jag kunde. Jag hade ett fast jobb, ska jag också säga, på heltid. Min plan var ju att jag skulle få hjälp av banken med en liten skuldsanering. Och sen så att jag kunde köpa en bostad. Men de sa nej och den banklånehandläggaren, det här är en ganska liten stad jag bodde i då, så den lånehandläggaren som jag hade, han hade haft ett gott öga till mig som han sa innan. Och han hörde av sig till mig några dagar efter privat och sa om du kan tänka dig att träffa mig lite här och där som en extra relation så kan jag hjälpa dig.
Var det där den här sugar dating började?
Alltså man kan ju säga det så här, det var där avtrubbningen började ännu mer vad gäller män och relationer och sex och sen efter det, jag blev så chockad liksom, så att jag gick ju inte med på det. När vi hade skilt oss så skaffade jag ju då en andrahandslägenhet. För det var det jag hade möjlighet att få. Några mil från den här staden. Och det var också lite för att lugna ner. För den familjen som min dotter då tillhör, min före detta mans familj. De var ju väldigt arga och besvikna på mig. De var väl besvikna och det tog sig uttryck i ilska mot mig. Och jag blev väldigt skuldbelagd i dem och kallade psykiskt sjuk, att jag var en hora, att jag skulle lämna dem i fred så skulle de kallade mig hora framför min dotter och så. Det var väldigt hemskt. Så jag bestämde mig också för att flytta några mil bort för det skulle lugnare för alla och det blev ju lugnare för henne. Så, för hon bodde kvar i sitt hus med sin pappa och jag var där varannan helg så helt plötsligt blev jag en varannan helgs förälder. Och det där är också en sak som jag skulle vilja framföra. När pappor blir helgföräldrar så får man istället en slags lite mer stjärnstatus. Vad du är duktig som ändå tar hand om dina barn. Och, ja, du är en sån där McDonalds-farsa. Det är liksom inte mycket mer med det. Liksom. Medan en mamma som har det blir stämplad som liksom en väldigt dålig människa. Så jag vet inte om det kan säkert skilja sig från olika ställen i landet, i storstäder, småstäder och så. Men synen jag upplevde var den. Så när jag berättade för vänner, kollegor och sådär om att jag hade henne varannan helg på grund av att det var så vi behövde ha det för hennes skull så blev jag väldigt illa bemött av människor med det. Och jag var en dålig mamma. Hur kunde jag göra så mot mitt barn? Men jag skuldbelade mig själv för allt och sen hade jag precis då, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var innan eller efter det här, det var efter det här, så träffade jag en kille på en dejtingsajt för jag hade gått ut på några dejtingsajter och bestämde träff med honom och han var en fantastisk människa som var totalt tvärt emot den här familjen som har väldigt mycket prestationer, perfektionism och hårt arbetande. Han var en rolig kille med humor, värme. Du är den mest fantastiska tjej jag har träffat. Och då, i och med att jag var så skör i den situationen jag befann mig i då. Både i liksom behov av en trygghet, men också någon som tyckte om den jag var. Och det gjorde han. Så jag började dejta honom, vi blev kära och jag tyckte, gud vad skönt. Han säger att jag behöver inte liksom hela tiden prestera, han tycker om mig som jag är. Ja, han var väldigt charmig. Han är en sån person som alla gillar. Han ser väldigt bra ut. Han har lätt för att ta människor och prata med människor. Så han är väldigt omtyckt lätt. Vi började i princip nästan bo bara hos honom i en svensk stad. Och jag gjorde samma sak där när jag började känna att något inte kändes bra. Jag stötte det ifrån mig. Men till slut så började jag känna att han... Det var jobbigt när jag gick på stan med honom. Det var så här radarblick överallt åt alla håll när vi mötte tjejer. Men jag var ju lite så här, ja, men han är ju snäll. Och där har jag med mig i bagaget den här killen jag hade sedan jag var ung. Liksom, att jag relaterade fortfarande till livet med honom utan att jag riktigt var medveten om det. Så att den här killen, han får väl kolla på dem, det är ju mig han är med typ. Så jag suddade ut gränserna för mig själv ganska bra med den här killen. Men till slut så slutade det en katastrof med honom, för att jag upptäckte när han var i duschen och hans mobil låg på sängen, så kom det ett sms från en tjej. Och jag läste det. Jag gissade vad han hade för lösenord och gissade rätt. Det var samma som hans hemlarm. Sen upptäckte jag ju massor av saker i hans telefon. Han hade dejtat massor av personer i smyg bakom min rygg. Han hade sexuella kontakter bakom min rygg. Både med par och med... Han hade flera användarprofiler där han kallade sig singelkille i bla bla, den staden han bodde i. Han hade ju i princip inte varit trogen mot mig från första början, förstod jag sen. Och det här var väl ett och ett halvt år nästan senare. Så jag blev väldigt chockad och ledsen och tillintetgjord, emotionellt krossad kan man ju säga. För jag var väldigt kär i honom. Och även om de männen jag har träffat innan honom har varit mer eller mindre, kanske inte alltid så snälla, så... Det var ju inte så att jag hade träffat 100 män innan den här killen, utan jag hade ju haft mina barns pappor och den här pojkvännen jag hade när jag var ung. Det var ju i princip de som var mina riktiga relationer. Sen så, så att jag blev så, ja men han blev helt plötsligt, han blev ett trauma ovanpå det andra. Jag blev hjärtekrossad, jag var helt oförberedd på det här. Så det kändes som att jag flyttades in i en annan verklighet igen, en film typ. Och jag kände bara så här, jag blev liksom som en... Samtidigt blev jag som någon slags detektiv. Så jag började samla liksom bevis på att han var otrogen innan jag konfronterade honom. Och då skaffade jag en fejkprofil på en sida. Jag visste att han hade, vad han hade för konto. Så började jag chatta med honom. Och han visste inte att det var jag. Så bokade jag en träff med honom. Och så gick jag och ringde på. Och så var det han som öppnade och han trodde att jag var någon annan. Det var liksom som, ja men lite som en film, men väldigt hemskt.
Hur var hans reaktion då?
Ja, när han öppnade dörren så fick han en chock. Jag kommer aldrig glömma hans askgrå ansikte. Och sen försökte han ju låtsas att han egentligen hade vetat att det var jag, men det hade han inte vetat. Så efter det så tog vår relation slut och jag började... Jag hade ju då sagt upp den här andrahandslägenheten innan, för jag bodde i princip hos honom. Så efter det så tog mitt liv ännu en vändning av kaos. Jag hade fortfarande inte rätt upp min ekonomi. Han försökte också skylla på att jag hade inte vågat tala om från vår första tid ihop att jag hade betalningsanmärkningar, för jag skämdes. Och det var, då hade han vetat det, så hade det, jag vågade inte tala om för honom heller att jag har en reumatisk sjukdom som går i skov. Och det var inget jag hade försökt att dölja, men det hade liksom inte kommit på tal. Just då hade jag inte ens något skov. Liksom. Så för mig att leva med en sån sjukdom är inte kanske något livsavgörande så. Men det var anledningen till att han hade gjort det han hade gjort. Så det blev väldigt mycket sorg i mig. Och jag försökte hitta en lägenhet till då snabbt som jag kunde flytta till. Och det är väldigt dyrt att bo i andra hand, så jag drog på mig mer kostnader. Jag körde mycket bil mellan mina barn och den här staden jag bodde i, och mitt liv blev väldigt rörigt och stressigt. Jag var aldrig i någon återhämtningsfas. Då skulle jag flytta alla grejer igen, och efter det så började en resa för mig som när jag ser tillbaka på det nu så kanske det känns som 10 år, men det var några år. Och under den tiden så flyttade jag runt med hans bostad inräknad 12 gånger, inklusive hos mina föräldrar. Någon gång har jag till och med sovit i min bil, för att jag hade ingen annanstans att ta vägen just då. Och det är också ett dubbelliv man tvingas leva, för att man låtsas ju inför sin familj att allt är bra, eller jag gjorde det i alla fall. Så jag befann mig ju i en situation där mina skulder hade ökat istället för minskat, och jag kände att jag måste göra någonting. Jag jobbade ju under hela tiden, men det är dyrt att vara fattig, det är dyrt att vara skuldsatt. Så på något vis så ökade min ekonomiska kris istället för minskade, fast jag jobbade. Det var en rävsax. Jag fick ingen bostad för att jag hade de här anmärkningarna. Jag kunde inte göra mig av med skulden. Så jag skaffade en sida som är en sugar dating sida. Där skaffade jag en profil för att jag hade kunskap om de här sidorna helt enkelt. Och det var många män som började skriva direkt. Men det går till som, det ser ut som en Tinder-profil ungefär. Och sen, fast man swipar inte, man kan bara klicka och skriva till folk och gilla dem och sådär. Och så började män skriva och det var ju män som, när jag sen skrev vidare med dem, att jag upptäckte att det var ingen, det är ju samma, eller samma, det är samma typ av män som hänger på Tinder, som man har dejtat i andra sammanhang kanske. Vanliga svenska, de flesta är 40-60, någonstans där. Familjepappor, ofta har de en partner, de är vanliga jobb, är liksom vd, entreprenör på olika sätt, jobbar inom IT, konsulter, försäljning, läkare, politiker, det är alla typer av män. Det som de har gemensamt bland annat är att de oftast är i det åldersspannet. De identifierar sig själva som vanliga, lite över medelklass eller medelklass vita män, liksom svenska män. Det var bara de som jag, det fanns i princip inga andra män på den sidan. Jag skulle säga om man tar 10 stycken så har 8 en partner. Och till en början så skrev de ju som en vanlig man liksom så här. Sen, ja men du ser jättebra ut och jag skulle jättegärna vilja träffa dig, har du lust att ta en fika? Ja men tänkte jag, det kan man ju gå och göra då. Men innan jag gjorde det här, jag hade bara börjat skriva med dem, så försökte jag ju, för jag är ganska lösningsfokuserad ändå som person, så jag bokade en tid med den kommunen jag bodde i då, hos en socialsekreterare som också är så här budgetrådgivare, för jag kände att jag behövde ta tag i min situation. Så jag bokade en tid där och det var väldigt skamfullt för mig, skämmigt. För jag skämdes mycket fortfarande över min situation jag hade försatt mig själv i, som jag såg det då. Och när jag gick dit så, det var en man i min egen ålder. Så började jag gråta, det är liksom, jag försökte förklara för honom att min dotter bor i den här stan. Hon är väldigt liten fortfarande, jag har ett fast jobb. Jag har läst på er sida, jag har läst på att man skulle behöva, om man behöver hjälp med sin ekonomi, ni kan ibland också bistå med lägenheter eller en säkerhet för lägenheter. Och jag berättade också för honom att jag hade varit utsatt för en del våld av män genom åren och att jag har hamnat liksom i ett läge där jag är lite skör och utsatt på det sättet och att jag behöver få hjälp att komma liksom på fötter igen med min ekonomi så att jag kan ha en trygg tillvaro för mina barn och inte behöver flytta runt hos män eller på något sätt så för att kunna liksom överleva. Och då säger han till mig, alltså han var ganska, vet inte, han var ganska liksom, hans aura var ganska kall eller ganska så här nonchalant kan man säga. Så han var lite så här, han var väl trevlig men lite arrogant i tonen. Så tittar han på mig, han tittar ner en stund så här, typ som jag gör nu. Och så tittar han upp så här, vet du vad? Jag tänker att alltså, lösningen för dig, det är ju att träffa en rik man som kan betala ditt liv. Du kan inte få någon hjälp av kommunen, för vi har narkomaner med större behov än du har. Du har ett jobb. Så det finns inget vi kan göra. Och jag blev, utan ja, hade jag varit där, du ser fortfarande bra ut för din ålder liksom. Så det är ju en jättebra lösning för dig. Och så log han lite så här, typ. Och jag, alltså jag blev så chockad, så jag bara satt och gapade tror jag. Och hela min så här kropp reagerade med liksom att jag började gråta och att jag blev jätteledsen. Och jag bara reste mig upp och sa, du, jag måste gå härifrån nu. Och så gick jag ut till min bil och så bröt jag ihop totalt och satt här och grät i 2 timmar typ. Jag vet inte hur länge, det kändes som 2 timmar. Och då ringer min telefon och då är det en av de här männen jag börjat skriva med, en av de här 20 daddysarna, som ringer och jag svarar och han bara, men gud, vad har hänt lilla gumman, är du ledsen? Så berättade jag för honom, för jag, det var den första som bara hörde av sig och han lät så snäll på rösten och så sa han, men vet du vad, jag ska hjälpa dig och se till att allt blir bra, jag har resurser och möjligheter, vi ska lösa det här, kom hem till mig så ska jag hjälpa dig. Och så det sjuka var ju att jag försökte ju göra allt för att få hjälp av samhället, socialt sett. Och det var väldigt så här, det var väldigt jobbigt för mig att lämna ut mig själv till kommunen. Och när jag fick till den nej, så blev det liksom någon slags, jag stängde bara av. Och jag kände liksom, okej, jag har faktiskt lämnat, jag har varit totalt ärlig med allt och stått för den jag är med fel och brister, och samhället vill inte hjälpa mig. Så kändes det. Och jag tyckte att jag har ju gjort allt jag kan. Liksom. Jag har aldrig varit arbetslös. Jag har jobbat hela mitt liv. Jag har alltid kämpat på. Jag hade verkligen behövt den där hjälpen där och då liksom, med det. Och då träffade jag den här mannen. Och så började min resa med Sugar Daddies. Och efter honom så var det liksom på något vis. Jag stängde av, så jag träffade ganska många. Och jag vet inte exakt ens hur många. Och fortfarande idag kan jag få minnesbilder av någon som jag hade glömt bort. Häromdagen såg jag en på tv som jag hade glömt bort. Som är en känd person som jag har träffat. Som jag hade glömt bort fanns. Att jag hade träffat på en fest och han betalade mig.
Men och de här träffarna och... Så, om du får beskriva lite mer.
Precis, om vi då går vidare om sugardatingen. Mm. Så när jag hade gått över gränsen med honom så var det ju på något vis lätt att fortsätta med de andra till en början. Så att jag svarade så många män jag kände att jag kunde hinna med. Liksom. Så i princip efter jobbet så träffade jag ju män och fikade med dem. För att sammanfatta så har alla ganska lika tillvägagångssätt. Det är också intressant. Så man tar, de vill gärna ta en fika, de kallar det kemifika ofta, de jag träffade. På ett ganska anonymt fik, gärna med två ingångar eller utgångar. De vill gärna vara där först så de kan kolla in när man kommer och sådär. Och det känns som en, man sitter och fikar och så kommer man, och det handlar ju bara om att den här mannen då ska bedöma om det han ser framför sig är någonting han vill ha, det vill säga mig. Så det är lite så här, det är vanligt prat, vad har du för intressen? Och de men jag har träffat på... Det är väl ungefär, jag vet inte, men det är minst 50 stycken. För att inte liksom säga för många, men det är egentligen fler. Så är det en standardförfarande. Det blir liksom, man träffar dem, de berättar om sitt liv. De är inte intresserade av mitt liv.
Är de ärliga om sitt liv och sina situationer?
Både och. De kan gärna överdriva lite sin status i samhället, vill många. De kanske säger att de har en högre post än de har, eller att de är kanske specialistläkare, men de kanske är AT-läkare. Alltså så, de vill gärna förhöja sin egen betydelse lite och kanske brer på lite i början. Men på något sätt så är de också så här, de är ärliga för att de känns stolta lite över att få berätta lite så här om sitt liv, liksom. Det här har jag lyckats åstadkomma. Så jag befann mig snabbt i där jag förhöll mig till de här männen på så vis att jag blev en lyssnare. Och jag är bra på att lyssna på människor, för jag tycker om att lyssna på människor. Så jag hade väl lätt för att ta den rollen, för det blir som att man spelar teater med dem. Så jag lyssnade på vad de sa, jag svarade liksom, inflikade på frågor när de hade någon enstaka fråga om mig. Men det var inte ofta de frågade något om mig. Utan det var ju så fast att, när har du tid att träffas? De flesta frågade inte ens om jag hade ett jobb. Eller om jag träffade andra män. Utan dejt två eller tre max blir ju en dejt som går ut på sex mot betalning. Det är ju en subtil form av prostitution. Som är en gråzon mellan dating och prostitution då juridiskt. Så därför och det vet de om. Så de har ju en väldigt enkel ingång där till att fortsätta köpa sex utan att riskera då, även om risken är väldigt liten, att åka fast vid vanlig prostitution. Så att köpa sex av privatpersoner på det sättet, som det handlar om enligt mig i alla fall, är ju enkelt för männen, och det är mycket tryggare sätt för dem. För de har ju, styr ju ännu mer. Och många av dem är ju så här, jag tänker inte ha en hallick inblandad. Så, för du är ju här frivilligt. För du är här av egen frivilliga. alltså i min värld, det enda som är frivilligt är ju för männen att avstå att betala för en annan människas kropp liksom. Min frivillighet var hemlöshet eller honom. För jag, och det är kanske egentligen ingen frivillighet. Det beror på hur man ser på det. Jag tycker inte att det är ett val egentligen man kan ta. Och att gå hem till de här männen. Ibland har de lånat någon annans lägenhet. Ibland är det en övernattningslägenhet på jobbet. Ibland är det ett hotellrum. Jag hade en man jag träffade som bokade ett hotellrum i en stad. Ett ganska lyxigt hotellrum. Sen blev det något fel med bokningen, ringde han och sa. Så jag skulle komma hem till honom istället. Och jag hade aldrig varit hemma hos honom. Jag hade träffat honom 2 gånger innan, så jag kände mig trygg med honom. Så trygg man kan känna sig. Och då hamnade vi i en husvagn istället, på en lerig åker utanför en stad. Och det var en skräckupplevelse. Han var sådär, ja men vi ska ha en hotellnatt och det ska bli lyxigt och vi ska sitta i baren på taket och sådär. Och han klädde sig snyggt. Det kändes som att han hade den här statusen i samhället. Han hade mycket pengar, såg det ut som. Han var egenföretagare. Och det är ju vanligt att de är. Jag tänkte, men han verkar ju liksom ändå hyfsat normal. Först, vi hade tagit 2 fikor innan och han var ändå lite personlig med mig och han kände så här, du ska styra det här och så, när, liksom, du ska känna dig trygg. Och när någon säger så, ja men vad bra, och så tänkte jag att hotellrum är ju tryggt. För det är ändå liksom, det är inte, jag är inte ensam i ett hus med den här personen. Så att, sen så blev det den här grejen att jag hade ju ställt in mig på att träffa honom och så ringer han samma dag eller några timmar innan bara och säger, det har blivit något fel, vi får ta hotellnatten en annan kväll, men du kan väl komma hem till mig. Ja, då gjorde jag ju det. Och då mötte han mig, jag fick någon karta och jag körde fel först och jag hamnade på typ någon campingplats istället. Och sen visade det sig att det egentligen var där han bodde. Och sen så öppnade han dörren till min bil när jag precis hade parkerat på en sån här liten grusplan. Och så ledde han mig, han skulle, ja men kom här typ, och så gick vi ut mot en åker. Jag bara, vad är? Men man hinner liksom inte, alltså jag fann mig inte. Det här är en storväxt man, jag är en ganska spenslig person, eller var framförallt då. Så han var ju liksom säkert dubbelt så tung som en minst, och liksom dubbelt så stor. Han tog mig i armen, han pratade hela tiden, han var så här pondus liksom. Jaha, och så ledde han mig in, så öppnade han en husvagnsdörr, så här, vi får vara här idag. Och jag, och typ halvt föste in mig, sen stängde han dörren och låste. Och vad ska jag göra då? Och då blev jag livrädd. Då reagerade min kropp genom att inte göra någonting alls. Så jag, min överlevnadsinstinkt trädde in där och då, och den var att jag anpassade mig till honom. För då kommer jag överleva, och det är faktiskt det jag gjorde redan när jag var ung. Anpassade mig efter den här mannen, för då gör det mindre ont när han slår mig liksom. Så att jag lät den här mannen ha sex med mig i den här husvagnen. Han sa, åh du är så sexig, vi har ju då bestämt innan, man bestämmer innan med dem, vad går du med på, vad gör du? Och han ville då ha oralsex och vanlig liksom penetrationssex, hade han sagt. Och han hade pratat om kondom och sådär. Så självklart skyddar man sig och så. Sen när vi kom in i den här husvagnen så sa han, ja då kör vi lilla gumman, nu blir det åka av. Och så sa han, du får ställa dig där. Och så ställde jag mig på, alla 4 på en så här brun plyschsoffa från 1984 typ, såg det ut som. Du vet en sån husvagn, det är alltid så här plastigt och plastblommor i fönstret och så. Och sen bara drog han ner mina kläder, mina brallor och mina trosor, och sen så hade han vanlig penetrationssex med mig. Jag vet inte om han hade kondom eller inte, jag tror inte det. Och jag bara står, alltså efter en sån grej, han var helt nöjd. Det här var fantastiskt, det här måste vi göra om. Och sen så betalade han mig. Och för mig var det ju på ett sätt någonting jag var van vid sen långt tillbaka. Att bara gå med på sådana här saker för att det skulle gå över fort. på ett annat sätt så var det ju liksom en våldtäkt. Sen sa jag typ, ja nu måste jag ju åka då. Liksom. Så jag åkte därifrån. Hem till den lägenheten jag hade då. Och jag hade ju nästan inte ens riktigt fattat vad jag hade varit med om. Först. Alltså det tar ett tag innan saker sjunker in.
Hur känner man sig? Eller hur kände du dig? Men dels på den bilresan hem och man kommer tillbaka till lägenheten.
Overklig. Allting kändes overkligt. Det kändes som att det inte var jag. Som att jag var någon annan. Och det var jag ju också, tänker jag. Jag levde ju liksom ett dubbelliv. Eller ett... som att tre olika liv nästan. Ett liv med de här männen. Ett liv där jag var mig själv, vem det nu var då. Och ett liv inför min familj, mitt jobb och mina vänner. Jag jobbade ju också hela den här tiden. Och tack och lov har jag ett jobb som jag kan väldigt väl, eller hade då i alla fall. Så jag klarade av det. Jag har aldrig heller haft något substansmissbruk. Liksom. Då hade jag säkert inte klarat av det. Men så... Min drog att överleva blev ju de här männen, liksom våldet av dem som det blev, det psykiska och fysiska. Och jag klandrade ju, utan att jag förstod det riktigt, så klandrade jag hela tiden mig själv. För allting där började ju med att jag ville skilja mig. Så även om jag tyckte att det var hemskt, så tyckte jag också inte att det var så hemskt med de här männen precis när det pågick med dem. Liksom, för att jag var så avtrubbad och ledsen också av den pojkvännen som hade levt dubbelliv. Så han utsatte ju mig för något liknande som de här männen gjorde i smyg. I efterhand blev det samma känsla för mig. Så sex blev bara sex. Liksom. Det blev bara någonting man skulle göra för sin överlevnad. Det som är väldigt sorgligt i Sverige idag, det är att, om jag bara får lägga till lite det, det är att vi är så många tjejer och kvinnor idag som jobbar och ändå inte får livet att gå ihop, för ekonomin räcker inte till, och stora delar av samhället tror inte att det finns fattigdom, tror inte att det finns sjukdom, känns det som. Stora delar av vårt sociala trygghetsnät är inte anpassat till kvinnor, tjejer och modern tid, vad gäller ekonomisk resurser. Existensminimum till exempel i Sverige idag räcker inte för att för liksom till det basala. Jag tror att man har uträknat att man har 130 kronor kvar eller någonting som ska räcka till kläder eller så, och medicin, enligt någon Konsumentverkets, jag är inte säker på siffran, men jag tror att det är något sånt. Och det här att jobba heltid med ett jobb som är inte så jättebra betalt, men ett vanligt liksom jobb där man kanske får ut 17 000 efter skatt till exempel. Det räcker inte när man har en bostad, barn, måste köra bil och dessutom har skulder att betala av. Och jag har blivit bemött av en hel del personer i närheten av där jag bor med att jag får skylla mig själv. Alla människor har ett val. Du får sluta, du får väl tona ner och inte leva lyxliv. Det är nog bland det värsta jag får höra. Och jag vill jättegärna framföra här idag att det pågår en debatt i samhället på vissa nivåer om att tjejer säljer sig för att leva lyxliv. Jag önskar att vi kunde prata mycket mer om den här biten. Ur ett ekonomiskt perspektiv, också ur ett normativt perspektiv, hur vi ser på män och kvinnor idag. För vi har en del män i vårt samhälle som lever så kallat lyxliv, köper ett gäng lyxiga bilar när de vill. Sen har vi en del kvinnor som väljer att outa sig och sälja sig själva för ett lyxliv. Och om vi har en procent kvinnor och män som vill göra så blir det på något vis normen för många människor i vårt samhälle att tro att alla är så. Alla gör det för att leva lyxliv. Jag har inga siffror, men jag kan säga av det jag själv har sett, hört och vänner jag har och känner, så har jag vänner som idag har tagit sig ur prostitution, som måste fortsätta och börja om med prostitution igen för att kunna betala hyra och mat till sina barn. Och det här är inte några trafficking-offer. Det här är vi vanliga tjejer. Många av oss jobbar eller pluggar. Vi har inte råd med samhället som det är idag, med basala grejer. Och det känns viktigt för mig att framföra här, för det är verkligheten. Om man ska vara krass, så att vara ung idag, många unga har ju inte råd att flytta hemifrån. Det är jättesvårt att få jobb. Man får inte ens jobb på... när jag var ung så kunde man gå in på liksom McDonald's och börja jobba direkt ungefär. Ingen frågade ens om jag gick i skolan. Idag måste man ha gått ut gymnasiet för att få jobb på McDonald's. Det har ändrats. Kraven har höjts. Det är väldigt mycket krav på unga som jag inte förstår hur man kan leva upp till ekonomiskt. Ett startpaket för fillers, botox till exempel och sådana saker, rätt kläder, klädmärken, kostar ju 20 till 50 000. Har unga egentligen råd med det här? Nej, då tar man snabblån och sen så, eller ja, om inte ens föräldrar kan betala. Och sen så då de här tjejerna då som hamnar hos kronofogden. De har ju en enorm risk att hamna i den situationen som jag har befunnit mig i. Och det är en fruktansvärd start på livet. Och det skulle jag väldigt gärna vilja att alla vuxna i vårt samhälle vågar prata om. Både män och kvinnor, oavsett social status man har själv. För vi kommer annars ha ett berg av unga om några år som inte klarar av kanske att arbeta överhuvudtaget. Och jag förstår inte hur det ska sluta. Och det är ju vi som är de vuxna som kan ändå sätta oss ner och ta upp de här problemen.
Och jag vill också fråga dig, de här summorna som man fick, de här summorna som du fick betalt, blev det ett bra tillägg för att du skulle klara av din ekonomi? Vad kunde det handla om för summor?
Det handlar ju om att, alltså, vad ska jag säga om... En timme sex eller alltså en avsugning kan kosta 1 000 kronor. En hel natt med någon kan kosta 3 000 kronor. I början så betalar de det de själva säger oftast. Sen vill de gärna börja pruta ner. Eller sådär, ja men jag hann ju bara spruta en gång. Så därför får du bara hälften. Och hur ska man då säga nej till det? Liksom? Det kan man ju inte säga. Men det är ju inte läge så här att börja diskutera med dem om det. Så man är ju ett underläge. Så fort någon betalar dig så hamnar du i ett underläge. Bara med att man överlämnar pengar. En del vill betala innan. Och det är kanske inte alltid för att vara snäll mot tjejen. Utan det är ju för att sätta större press på att då kan jag inte säga nej. Till om han ändrar det vi kom överens om under sexets gång. För det är också många som gör. Jag har blivit tvingad till analsex utan att jag har varit förberedd på det. Jag har blivit filmad av några män utan att jag förstod det förrän jag vände på huvudet och såg det. Och sen vet jag i alla fall någon som har laddats upp på nätet utan min vetskap. Det är oerhört allvarligt och det är i allra högsta grad olagligt. Men hur bevisar man en sån sak? Och de här summorna hjälpte mig att kunna betala av en del skulder. Det hjälpte inte allt, utan sen längre, för att ta mig ur sugar dating så har jag fått hjälp av fantastiska, jag vill inte gå in så mycket i detalj på min familj och vänner och så, men av några fantastiska närstående som har hjälpt mig. Det gick så långt, jag träffade ju de här männen till och från under några års tid och min verklighet blev en overklighet. En värld full av att bara överleva liksom. Klara mitt jobb. Till slut så kunde jag inte ens använda... Alltså jag mådde så dåligt av att använda de här pengarna också. För varje gång jag kunde ju ta upp pengar och bara skulle sätta in dem på banken så kände jag mig så äcklad till slut. För när jag betalade med pengarna så visste jag ju... Jag fick upp syn liksom vad jag hade gjort för att få de där pengarna. Och jag tänkte hela tiden så. Inte vad han gjorde utan vad jag hade gjort. För på något vis så man skuldbelägger sig själv. För det är ändå jag som väljer att gå in till den där mannen eller så. Jag har ju många fler historier att berätta om de här männen som nästan är ett avsnitt per man. Liksom, för det är så mycket detaljer. Men om man ska... den som fick mig att inte kunna fortsätta var en man som jag träffade några gånger. Och sista gången jag träffade honom så visade han mig på sin mobil som han helt plötsligt halade upp i sin ficka och sa, titta här, jag har den här lekstudion eller vad han sa i min källare. Skulle du kunna tänka dig att följa med dit? Jag är lite intresserad av BDSM. Och då visade han mig några bilder på en naken tjej som låg på en britt som ser ut som en massagebänk i ett klassiskt källarförråd, fastbunden med ögonbindel. Hon låg på mage och hade högklackade skor, minns jag, och massa band runt sig liksom. Och jag blev livrädd. Jag fick en panikångestattack där och då av det han sa. Varför vet jag inte, om jag hade kommit till en gräns eller om det bara var den här... Han var också en ganska storväxt man. Jag var ensam med honom i hans lägenhet. Jag hade aldrig varit där innan hos honom. Så jag kände, det var någonting i hans liksom, kroppsspråk som fick mig att känna att den här mannen kan bli aggressiv. Alltså han kan bli farlig, tänkte jag. Så jag reagerade med, jag måste gå på toa, så låste jag in mig i hans badrum. Jag ska bara fixa mig lite typ. Och sen så när jag kom ut i badrummet så stod dörren, ytterdörren lite, det här är ett hyreshus. Så stod dörren lite på glänt och då sprang jag bara därifrån. Ut, sprang till min bil. Och sen fick jag hade ju värsta panikångestattacken. Jag kunde liksom inte andas. Jag kan nästan få svårt att andas när jag berättar om det fortfarande.
Mm.
Men det där var liksom kulmen på... Det var ett stopp för mig. Och sen försökte jag träffa någon annan man som jag hade då kommit överens om. För det kan också gå till så att man kommer överens i förväg om så här, ja men du ska träffa mig 4 gånger i månaden så får du 10 000 kronor liksom. Och det hade jag kommit överens om med en man och... Då hade han gett mig 3 000 kronor i förskott för då 3 dejter. Och efter 2 dejter så kunde jag inte träffa honom längre. Han hade filmat mig, en av de som filmade mig i smyg. Och han är också den som föste in mig i husvagnen. Så det är bara det är rätt så sjukt att jag fortsatte träffa den mannen som föste in mig i husvagnen. Det visar någonstans på hur utsuddade ens gränser självbevarelsedriften liksom. Så... Jag avbokade och då blev han jättearg så han skickade mig ett kravbrev där han hade räknat ihop hur mycket pengar jag då var skyldig honom att betala tillbaka. Så om jag inte gjorde det så skulle han skicka mig till kronofogden. En sexköpare. Alltså det, juridiskt så förstår ju alla tror jag att det inte går. För han, då skulle ju han samtidigt erkänna ett sexköp även om han skriver liksom... Vad han nu skulle skriva. Men det blir också så, det visar någonstans på hur mycket aggressivitet, alltså hur farliga de här männen kan bli faktiskt. Och att de känns som, de här männen, de är precis som att leva med förövare i våld i nära relation. Och jämför för mig så här i efterhand, när människor pratar om våld i nära relation eller prostitution. Eftersom jag har befunnit mig i sugar dating, där man då kanske förväntas mer vara som en låtsas flickvän. Förr i tiden kanske det hette älskarinna eller jag vet inte. Men det känns som att man förväntas ju vara till hands för dem dygnet runt. Så jag vet, jag hade någon period när jag hade 4 stycken sugar daddies samtidigt igång. Och då kunde alla 4 skriva till mig ibland någon... Godnatt, typ. Då ska man komma ihåg, för de vill ju gärna regissera att man ska ha en viss stil av kläder, frisyr, man ska prata om vissa saker. Man lär sig, man följer ett manus som alla de har och det blir ganska skitsat att ha 4 olika män i sin telefon som kan skriva, du, min fru... Nu och mina barn, jag är så jävla trött på familjelivet nu och så ska jag ju komma ihåg så här, han tycker om när jag frågar de där sakerna och sen kan samtidigt en annan skicka en dick pic Och då förväntas jag ju så här, svara honom och tycka, åh vad du är sexig. Så det är som att de vill leka att jag är deras flickvän. Fast de då betalar mig för de korta stunder man har själva sexet. Och det här gör ju att man helt plötsligt befinner sig i någon slags låtsasrelationer. Som att man har flera kärleksrelationer samtidigt. Fast utan kärlek överhuvudtaget. Utan istället fulla med rädsla, ångest och skräck och skam och skuld. Alltså alla destruktiva känslor som finns.
Kunde du känna att du kunde få men kärlekskänslor? Nej. Inte för någon?
Nej, inte för någon. Det var någon jag kunde känna så här att i ett annat liv så hade han kunnat kanske vara en vän till mig. Men jag avhumaniserade nog dem tillbaka som objekt för att kunna klara av det, tror jag.
Mm.
Och de flöt ihop med mitt förflutna. Så efter de här männen så har jag rasat ihop totalt liksom. Och sen finns det en annan lång historia efter det egentligen, när jag träffade en man till som jag blev väldigt förälskad i, som jag var ganska ärlig med och sa att jag har varit med om så mycket våld av män som du inte, jag är en man som har levt dubbelliv med sex och så bakom min rygg, så om det är något sånt, jag är inte intresserad av något sånt. Och då sa han, gud, jag skulle aldrig göra så mot dig. Vår relation varade bara ett halvår, men den var väldigt... Han var väldigt lyhörd. Han var också en sån där kille som är så bra på att krypa in i ens inre och så här göra en trygg på låtsas. Så han fick mig väldigt förälskad i honom. Och sen visade sig att han också hade haft en massa dubbelrelationer i smyg. Så han spädde ju på de här andra. Det här var efter sugardatingen, en kort relation. Som jag egentligen hade tackat nej till från början, men han var väldigt pådrivande och ville träffa mig och hade liksom hela sitt liv så här, precis som en trygg, vanlig, snäll kille. Han hade varit singel länge och hade två barn och lite Asperger eller autism där i familjen, och liksom vi bondade rätt så snabbt som intellektuellt också liksom, och emotionellt. Han blev för mig efteråt ännu en bekräftelse på hur dåligt jag mår av alla män. Liksom. Så efter allt det här så har jag betalat egen traumaterapi. Jag går fortfarande i terapi. Jag har pratat mycket med min psykolog om de här frågorna. Liksom. Och det har varit det är en lång resa tillbaka efter något sånt här. Man blir skadad för livet, och livet blir inte som det har varit innan riktigt. Jag gissar i alla fall att det också är som när man lämnar våld i en relation, så känns det ju som en befrielse på ett sätt och en rädsla på ett annat sätt. För mig att lämna sugar dating och de här destruktiva männen har varit absolut som en befrielse, men det har tagit så enormt mycket från min liksom, livskraft och ork. Så jag känner mig väldigt ofta som att jag liksom är 150 år gammal i sinnet. Liksom. Det tar bort ens känslor. Så mitt känsloliv har tagit enormt stor skada. Från att ha varit en person när jag var yngre som ritade, dansade, jag älskade alla sådana saker, att laga mat med så här känsla. Jag har väl alltid gjort saker med mycket känsla liksom, både för människor och saker. Min värld har blivit grå typ, så känns det. Nyanserna är borta liksom, alltså känslorna avtrubbas och så att man liksom inte, om jag kramar någon så känns det inte att jag kramar den innerligt som det har känts innan liksom. Och även med mina barn. Alltså jag vet inte om det är att jag fortfarande delvis är avstängd i känslor. Men det är en väldigt obehaglig och jättesorglig sak för mig. För att det känns som att man lever fast man ändå inte riktigt
är närvarande ibland. Och det har jag fått lära mig, att det kan vara en del av trauma liksom.
Hur jobbar man med sånt i traumabehandling?
Den traumabehandling som jag går eller har gått består av samtal, men också ögonrörelseterapi som heter EMDR. Det finns olika tekniker och man får kanske ibland prova sig fram. I vårt samhälle så har vi inte den sjukvården som vi skulle behöva, utan det är flera års kötid ofta för traumabehandling. Och det är också väldigt viktigt att prata om, att lyfta den problematiken. För det hjälper en liksom att stänga. Jag har fått en så bra jämförelse med en psykolog. Att man har helt plötsligt, om du tänker dig en dator som har för många fönster igång, så blir den ju långsammare och långsammare. Alla de här fönstren är en man, i mitt fall då, som har massor med som ger mig massa liksom ångest och dåligt mående. För då hjälper hon mig med att stänga varje fönster liksom, så att det inte är öppet i alla fall, men det finns ju även ändå kvar. Och det har hjälpt mig tillbaka liksom mer och mer. Men jag är ju fortfarande liksom i behandling. Jag hoppas att jag... Det är ganska nyligen jag har börjat kunna lyssna på musik. För det är också en sån grej. Man kan inte, vissa kläder kan jag inte ha på mig som jag har haft när jag har träffat dem. Vissa låtar kan jag inte lyssna på. Viss mat kan jag inte äta. Sådana saker blir ju ett eftervåld liksom. Så för att sammanfatta, om du bara vill ha en kort sammanfattning vad som händer efter när man har tagit sig ur sugar dating. Det kan säkert vara olika. För mig har det varit ett sätt att hitta, det viktigaste för mig har varit att försöka hitta tillbaka till att kunna känna saker. Att kunna njuta av sex är fortfarande väldigt avlägset för mig som det känns. Ja, att bara tycka om liksom mjuk närhet, om någon smeker den på handen. Innan har jag älskat den typen av beröring. Nu blir jag så stressad av den så att jag kan inte känna den. Och det är tvärtom den jag är. Så, och det är en sån sak man får med sig som en skada. Som man kan få hjälp med förhoppningsvis i terapi.
Och hur skulle du säga att du lever idag?
Idag lever jag ett... på väg tillbaka till livet. Jag är sjukskriven fortfarande och har flyttat tillsammans med... jag har mina två barn mer i vardagen idag. Bor i lägenhet och har träffat en man som jag helt oväntat träffade på mitt jobb, som var en vän länge. Vi kommer från två olika världar. Han har inte haft någon relation på 46 år och jag hade haft alldeles för många farliga relationer. Så vi fann varandra i det där. Vi har en väldigt speciell relation som jag vill inte gå in så mycket på den så. Men vi är otroligt trygga och bra för varandra. Det känns som min bästa vän, fast en kille. Så skulle jag vilja sammanfatta vår relation. Full med kärlek, men vissa bitar har vi ju såklart inte, tyvärr. Men det är något, det är en slags soulmate för mig. Och vi två har hjälpt varandra på olika sätt. Han har ju varit en väg till mig, för mig att se att det finns män som är snälla. Så all kärlek till honom för det liksom. Så att det är en väldigt speciell sak att uppleva. Så får vi se vad framtiden får med sig med det liksom.
Är det något annat du skulle vilja säga just så här kring, och det kanske är svårt att ge råd, men finns det någonting du skulle vilja, något annat budskap eller någonting, att inte råd för att inte falla in i det du har fallit in?
Ja, jag skulle vilja säga att idag så finns det många bra organisationer och föreningar. Vi är många tjejer som har överlevt den här typen av män. Det kan vara svårt när man är ung att tro att det kan vara farligt. Jag hade inte trott det när jag var 18. Att förstå konsekvenserna av vad de här männen gör. Man kan tro att det är vanliga dejter. Man kan tro att man mår bra av att få pengar och saker eller bekräftelse och kärlek. De här männen har alltid en baktanke, och det är att använda använda ens kropp för sina egna syften. De ser inte, jag vill säga till dig tjej där ute, de ser inte dig som en människa, de ser dig som en vara. Och att befinna sig själv i den situationen, det kan ta många år, det kan ta ett år, det kan ta 10 år innan man själv rasar ihop av det. Men nästan alla som har varit med om det får livslånga konsekvenser och dåligt mående, psykisk ohälsa och fysisk. Så jag skulle önska att alla tjejer som mår dåligt eller som känner att de behöver pengar, att man hittar någon att prata med. Men det finns på nätet hur många som helst som jobbar med utsatta. Och de är väldigt bra på att få kontakt med någon. Eller någon man känner i sin närhet som man har förtroende för. Men tro inte på det männen säger om att de ska hjälpa er. För det gör de inte i längden. Det vill jag säga.
Podplay, en del av Power Media.